För några år sedan så ringer det hemma hos oss och min man svarar och så säger han att det är en kvinna som söker dig, Erika. Och så kommer jag fram till telefonen och börjar prata och så visar det sig att det är en gammal klasskamrat till mig från när jag gick i fyran. Och så berättar den här tjejen att, jag kommer ihåg mig, jag minns dig så. Och så börjar hon berätta att, jag vill bara berätta någonting för dig. Jag har sökt efter dig och för att jag vill berätta någonting. Och så berättar hon hur hon kom ny till klassen där när jag gick i fyran. Och hur jag liksom hade tagit med henne som ett barn gör, bjuder med henne liksom på några aktiviteter och liksom vi lekte tillsammans och jag var med henne. Och hon berättade att det där hade betytt så mycket för mig, eller för henne liksom. Och ja, hon sa, jag visste ju att dina föräldrar var missionärer och sådär, men jag visste inte ens vad det var. Och sen senare berättade hon då, det kommer jag också ihåg, när jag gick i gymnasiet, för våra vägar skildes där efter fyran under många, många år. Det är för att jag flyttade. Och sen när jag gick i gymnasiet så stötte vi på varandra i Sundsvall. Vi gick inte på samma gymnasium. Hur bröts det här? Nej, det hörs. Och då berättade hon så här att när vi möttes där i gymnasiet, kommer du ihåg att du bjöd med mig till eran, jag kommer inte ihåg vad det hette, men ni var några kristna som möttes och jag följde med dig någon gång. Kommer du ihåg att du tog med mig till kyrkan? Ja, så börjar minnet komma tillbaka. Och det här var en kvinna, en tjej som ända sedan hon var barn och nu upp i tonåren, hon sökte i allt möjligt. Hon sökte inom islam, hon sökte inom liksom, hon besökte spåkvinnor, hon sökte i allt. Och så berättade hon så här, och en gång när du var hemma hos mig, då sa du så här till mig när jag gick i gymnasiet. Vet du vad, du måste välja. Och så gav jag en liten, idag kan man tycka en liten så här basal bild. Men jag hade tydligen sagt så här att du kan tänka dig som att du har två hundar i dig. En vit och en svart. Och du måste välja sida, vilken av de här hundarna du ska liksom mata och ge föda. Och så ta ett beslut. Du kan inte stå med båda fötterna lite överallt. Och så berättade hon, alltså ta ställning till Gud. Liksom. Jag beskrev att den här vita hunden, det är Gud. Liksom. Och så berättade hon att hon hade blivit jätterädd av det där. Hon sa, jag var inte redo att höra det där. Och jag har varit rädd några år efter det. Och när jag sitter där i telefonen, jag tänker så här, oj, vad har jag gjort? Liksom och så. Men så berättade hon, men under årens lopp så har Gud skickat andra kristna i min väg. Det är för att den där bilden som du sa, visst, det gjorde mig rädd. Men det väckte någonting hos mig. Jag levde med den där frågan under alla åren. Liksom var att behöva ta ställning. Och sen har Gud skickat andra människor i mitt liv som har kunnat undervisa och väglett mig. Och idag ringer jag upp dig, vi hade inte haft kontakt på massa år, bara för att berätta att idag är jag en kristen och finns med i en församling. Och du är en av de personerna som Gud har använt. Och för mig blev det liksom en påminnelse om att Gud kan använda vårt lilla bidrag. Även fast jag kanske uttryckte mig klumpigt och det väckte kanske lite rädsla också. Så kunde ändå Gud använda det i hans sökande efter den här kvinnan. Och jag vet inte vad du möter för reaktioner när du berättar för någon att du är kristen. Eller hur dina människor i din omgivning, hur de talar om den kristna tron eller kristna människor. Vi kan möta olika reaktioner. När jag berättar att jag jobbar som någon som pastor och många vet inte vad det är. Och så får man säga att det är en sorts präst i en kyrka. Så möts jag av alla möjliga reaktioner. Det kan vara allt mellan himmel och jord. Och man märker ganska snabbt att hos många så finns inte den här förkunskapen. De kan ha alla möjliga bilder av mig som kristen. Men jag har mött en tjej som sa, men då får du aldrig ha sex. Och så tänker man, var kommer den bilden ifrån? Och så får man försöka förklara liksom att men Bibeln, alltså det är någonting som är givet av Gud. Det är inte så att bara för att man tror på Jesus så får man inte ha sex. Hänger ni med? Det finns sådana här förutfattade meningar. Eller någon som frågade, det här med nattvard, jag fattar ingenting med det. Dricker ni Jesu blod? Äter ni hans kropp? Alltså det är ju äckligt. Vad är ni för några? Och så får man liksom försöka, och det är jättesvårt, men att försöka förklara vad brödet och vinet står för och så här. Det finns så mycket, eller det liksom saknas förkunskap. Och då tänker jag, Peter, skulle du vilja bara ge mig den där lilla dosan som jag glömde? Att jag tänker så här att det blir ju en väldigt viktig fråga är att hur kommunicerar vi den kristna tron till människor? Alltså vad finns det för skäl för människor att liksom koppla sin livssituation till en jude som levde för 2000 år sedan och som de kristna säger är Guds son? Och en kvinna jag mötte och samtalade med, och hon hade så mycket frågor om den kristna tron, och man märkte att hon visste inte så mycket. Hon frågade verkligen om allt. Och så när jag får berätta att vi tror att Gud kan tala till oss alla tack vare Jesus Kristus. Att han kan tala till dig också. Va? Så sa hon så här, vänta lite nu, stanna nu. Menar du att Gud kan tala direkt till mig? Ja. Hur då? Berätta. Och så fick jag liksom, det här som för oss är så självklart. Fick berätta för någon som aldrig hade hört talas om det. Och att få se henne liksom bara, wow. Är det sant? Det gjorde ju någonting med mig också. Att vi har någonting att dela med oss. Jag mötte också en man i ett annat sammanhang som sa, alltså jag har så svårt med förlåtelsen. Att liksom ta till mig att Gud kan förlåta mig för all djävulskap jag har gjort. Jag hör vad du säger, Erika, att Gud förlåter. Men jag känner inte att jag, att jag är förlåten. Jag har svårt att tro på att Gud ens vill förlåta mig allt. Eller tonårstjejen som led av depression och frågade mig, Erika, tror du verkligen att Jesus kan hjälpa mig? En tjej som inte kommer från ett kristet hem. Och ibland när jag möter de här samtalen så tänker jag att kontrasten med de här samtalen blir ibland så otroligt stor om man tänker på våra samtal i kyrkan. När vi många gånger kan tala om väder och vind eller massa annat. Ibland krockar det där, tycker jag. Därför, och jag tänker att vi har ett tidlöst budskap in i den här tiden. Och vårt uppdrag, våran uppgift som kyrka är att i varje tid, i varje kultur berätta de goda nyheterna om Jesus så att det blir begripligt och att det får väcka tro och en längtan hos människor. Precis som vi hörde Mikael, han fick höra och det gjorde någonting med honom. Och det är ju för att vi har någonting att berätta. För när vi berättar, då återberättar vi liksom den stora berättelsen om hur Gud räddar världen. Och idag så är det ju Kristi himmelsfärdsdag. När vi liksom påminner oss om när Kristus, Jesus återvände till himlen. Och precis innan han återvände till himlen så säger Jesus så här till sina lärjungar, till sina närmaste vänner. Men ni ska få kraft när den helige anden kommer över er, och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och jag tänker liksom att det här perspektivet är enormt. Det gäller ju liksom överallt. Det är inte så här att Jesus säger till apostlarna och lärjungarna att okej, du får det här kvarteret av Jerusalem, du får det här kvarteret av Jerusalem och du får det här kvarteret och du får det här kvarteret. Utan det är ju världsvida perspektiv som Jesus ger till sina efterföljare. Och hur ska då detta gå till? Och jag skulle vilja ge en bild av en tvättlina som på något sätt får illustrera den här utmaningen. Den här liksom tvättlinan, tänker jag på något sätt, föreställer den här mentala hårddisken av föreställningar. Alltså av vilken världsbild man har, av uppfattningar som vi har. Och så på den här liksom föreställningsvärlden så kan vi liksom hänga upp vårt budskap på. Och jag tänker att kanske är det så här att tidigare, längre tillbaka i Sverige, då fanns det mer av en gemensam berättelse. Det fanns mer av en gemensam utgångspunkt där vi liksom på ett lättare sätt, tror jag, kunde hänga upp ett koncentrat, liksom en sammanfattning av evangeliet som en sanning. Liksom. Till exempel, så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och vi kanske kunde säga det därför att gemensamt för svenskar och för människor, liksom, det som hängde på den här tvättlinan, det var att de allra flesta trodde ju att Gud existerade. De allra flesta hade med sig i sin föreställningsvärld att allting började med Gud och att det var liksom Gud på något sätt som startade allting, att han är en skapare. De allra flesta människorna hade ju någon slags begrepp eller ord av synd och skuld och att det fanns ett ansvar för våra liv. Jag tänker också att det fanns en gemensam uppfattning att Bibeln bestod av Gamla testamentet och Nya testamentet och att Nya testamentet innehåller fyra berättelser om Jesus och hans liv. Och i den här föreställningsvärlden fanns det också ett gemensamt tänk att det fanns skillnad mellan gott och ont och att det fanns ett budskap om himmel och helvete. Och när man pratade om julen, då visste människor att vi firar jul därför att Jesus föddes. Och man visste att påsken hade med Jesu död och uppståndelse att göra. Idag, när vi frågar unga människor varför vi firar påsk, så är det inte många som kan svara på den frågan. Och jag tänker att någonting har hänt. Den här liksom tvättlinan, den här gemensamma föreställningsvärlden har på något sätt rasat samman. Den gemensamma hårddisken är tömd. Det finns liksom ingen gemensam sanning längre. Den här stora berättelsen som tolkar våra liv är nedmonterad. Och jag skulle vilja påstå att det råder biblisk analfabetism idag. Alltså om vi tänker Abraham och Mose och David är ju för de flesta helt okända personer. Och den här tanken på att Gud är helig och att vi har ett moraliskt ansvar, det är svårsmält i vår kultur. En kultur som liksom vill betona individens egna idéer och resurser. En kultur som är hungrig på liksom att få bekräftelse. Och i den här stora bibliska berättelsen som vi hörde Sara läsa alldeles nyss, så är det ju en berättelse om en sökare. Det är en etiopisk hovman och en vägvisare som är evangelisten Filippos. Och Filippos, han har ju varit, läser man tidigare, han har varit i staden Samarien där väckelsen är stor. Det är jättemånga människor som kommer till tro där. Och det händer väldigt mycket där i Samarien. Men så läser vi att det kommer en ängel till Filippos och så är det som att hela agendan kastas om för honom. Och hade jag varit Filippos hade jag nog tänkt, men snälla någon, det är ju väckelse här på den här platsen. Jag måste ju vara kvar, jag måste ju fortsätta att predika när människor kommer till tro. Jag kan ju inte åka nu, jag måste ju finnas med här när det händer så mycket. Och så säger ängeln, du ska gå ut på en öde väg. Och är inte det märkligt? Hur Gud på något sätt kan rigga det här mötet. Därför att han vet bäst. En ängel från Gud talar, gå ut på en öde väg. Och där kommer en etiopier och han är en mäktig finansminister. Han har ansvar för den etiopiska drottningens skattkammare. Och då kan man ju undra, vem är den här hovmannen? Och hur såg den här hovmannens relation ut till den judiska tron? Alltså han, sannolikt så var han ingen jude. Och det står också att han var enuk, alltså han var kastrerad. Och det innebär att han troligtvis också inte var en proselyt, alltså ett namn för någon som hade konverterat till judendomen. För de som var kastrerade fick inte konvertera till judendomen. Så jag tror att man skulle kunna betrakta den här mannen som en outsider i det religiösa systemet. Han liksom passade inte riktigt in. Men någonting i den judiska tron hade attraherat honom. Den hade väckt en längtan. Och det var ganska vanligt på den här tiden att den judiska tron väckte attraktion, väckte lust, väckte längtan. Och jämfört liksom med alla, det var ju väldigt mycket gudar på den här tiden som man tillbad. Och det fanns en väldigt bred och rik liksom religiös praxis som fanns liksom i alla kringliggande nationer. Och fast det fanns så mycket utbud så var det många på den här tiden som upplevde judendomen som en bas av ren och klar visdom. Någonting attraherade den här hovmannen och han var på resa. Och det står att han hade varit i Jerusalem för att tillbe Gud. Och när jag läser det där så tänker jag, han är en sökare. Han är religiöst öppen. Alltså han beger sig ut på en lång resa. Han är i Jerusalem på en högtid. Han tillber Gud. Och jag tänker att det finns behov i människan i alla tider att få ge sitt hjärta till någonting. Att få tillbe. Och jag tänker också att många av oss är på resa. En pastorskollega till mig berättade om ett möte han hade på en tågresa. Han hade en platsbiljett och så gick han och satte sig på sin plats. Och han hamnade bredvid en kvinna som läste en bok. Och min kollega, han kunde inte undgå att se titeln på den här boken. Hur du frigör dina egna inre andliga krafter. Och han kan inte låta bli att fråga, vad läser du? Och det var som att trycka på en knapp. Och den här kvinnan började berätta och berätta och berätta. Hon berättar om österländsk filosofi, hon berättar om andningstekniker och alla möjliga såna här sätt man liksom ska få kontroll över sin kropp och sådär. Och till slut när den här kvinnan pratar ganska länge där på tågresan så frågar min kollega, varför? Varför gör du allt det här? Och det var som att stanna upp. Och så tittade kvinnan på min kollega och så sa hon, allt det här gör jag för att få kraft att orka med livet. Och så blev det min kollegas tur att säga någonting. Och så säger han något liknande med att jag tror att varje människa har sitt ursprung i Gud. Och därför så finns det ett tomrum i oss, ett sökande, en längtan efter tillbedjan. Men att det också finns en Gud som söker varje människa och han söker så mycket att han sände sin enda son till världen för att visa oss genom sin son vem Gud är och att hans son dog för våra synder och att kraften finns i den helige ande som Jesus har lovat sina efterföljare. Kraften och närvaron finns i mötet med Jesus Kristus. Och han kan ge dig det du söker för att orka med att leva livet. Den här kvinnan, hon var på resa. Hovmannen var också på resa och det står att han satt i vagnen och hade varit och tillbett. Och jag tänker att du och jag också är på resor och vi möter massa människor som är på resa. Och vi är inte ensamma i vårt sökande. Jag tänker att i stort sett alla söker efter någonting. Och den stora berättelsen som vi har att berätta, den säger ju att Gud söker varje människa. Mitt ute i hettan, mitt ute på en öde väg, sänder Gud en människa. Och den här människan får bli redskapet att berätta för den här mannen om den stora berättelsen om Gud och hans folk. Och så är det lite intressant tycker jag. För det verkar som att den här hovmannen har fått tag på en liten kopia av Jesaja bok. Jag vet inte om den fanns i någon pocketversion i någon affär där i Jerusalem eller någonting. Men på något sätt han hade fått tag på en kopia av Jesaja bok. Och han satt med de här gamla texterna och läste. Och så säger anden till Filippus, gå fram! Gå fram och håll dig nära vagnen. Och jag tänker att här har vi en poäng. Vågar vi lämna vår bekvämlighet? Vågar vi när anden talar och viskar i vårt inre att liksom ta stegen genom rummet och komma i kontakt med den som kanske inte tänker som du och jag, som inte har vår tro? Gå fram, håll dig tätt in till vagnen. Och Filippus, han går så nära att han till och med hör hovmannen sitter och läser. Och så gör Filippus någonting viktigt. Någonting som också finns i Jesu pedagogik. Han inleder inte med att ösa på en predikan. Han ställer en fråga. Och det tror jag är ett viktigt förhållningssätt. Att liksom hämta upp folk där de är. Att fånga in människor i deras frågor. Att lyssna så noggrant på människor att vi till slut kan säga, förstår du vad du läser? Och svaret kommer från hovmannen. Och jag tänker att det är ett rop från människor också i vår tid. Hur skulle jag kunna förstå detta utan att någon vägleder mig? Hur ska jag kunna förstå om inte någon vägleder mig? Och det är ingen lätt text som hovmannen läser. Han läser om ett får. Och man kan ju undra, vad är det för får? Ett får som led till slakt. Ett får som är tyst inför det som klipper det. Och jag kan förstå hovmannens fråga. Vad i hela världen handlar den här texten om? Men i mötet med den här texten så är det som att hovmannen säger, vad handlar egentligen tron om? Vad är själva poängen? Vad är själva centrum? Berätta för mig. Kan du förklara för mig? Och då kan man ju ställa sig frågan, hur läste de första kristna de här profettexterna? Hur tolkade man Jesaja bok och de andra texterna? De första kristna, de såg Gamla testamentet som den stora berättelsen om Gud och om människan. Den stora berättelsen om hur Gud samlar ett folk. Och i den här berättelsen så ger han ett löfte till Abraham. Och Abraham får höra att han ska bli ett stort folk. Men innan berättelsen om Abraham så finns ju den vackra berättelsen om skapelsen. Hur allting blir till genom Guds levande ord. Och hur människan skapas för att leva i gemenskap med Gud. Men det finns också en berättelse om katastrofen. Om fallet i synd. Människans uppror. Att människan vänder sig bort. Och i den här stora berättelsen så finns också tilltalet till Mose. Som får kallelsen att leda folket ut ur slaveriet in i befrielsen. Och i den här berättelsen, den stora berättelsen och i Gamla testamentets profetior så kommer det hela tiden olika hintar. Det är som små lampor som lyser upp och så säger de så här, Gud ska göra någonting nytt. Gud kommer att göra någonting nytt snart. Gud ska sluta ett nytt förbund med människan. Och den berättelsen om hur Gud räddar världen når på något sätt sin klimax i Jesus Kristus. Och så sitter hovmannen där och läser de här profetiska orden. Och det väcker ju någon bild av en frälsare, en räddare. Och Jesaja som hovmannen läser beskriver en lidande tjänare som ska komma rakt in i berättelsen. Och när Jesaja skriver det här och ser det här, då vet han ju om också att hela Guds folk lever i exil. Därför att de har lämnat Gud. Och så säger han liksom att Guds löften står fast. Trots era misslyckanden så kommer ni att bli ett ljus för nationerna. Och sakta så börjar hovmannen förstå, liksom, se Guds räddare, Guds frälsare. En frälsare som ska göra för hela världen det vi borde göra men som vi inte kunde göra själva. Han skulle i sig bära konsekvenserna för vårt uppror. Alltså all vår bortvändhet, all vår egoism. Skulle han, liksom, han skulle lyfta hela världen underifrån. Och arbetsbeskrivningen för den här räddaren finns i Jesaja 53, vers 56. Han, alltså Jesus, blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Och jag tänker att hela mänskligheten på något sätt befinner sig i exil. Vi har kommit ur våran bestämmelse, vi har missat målet, vi är som får som har gått vilse. Men i Jesus så får liksom den här berättelsen om räddning för hela mänskligheten nå liksom sitt mål. Och så tänker jag på människor jag möter idag som frågar varifrån, varför och vart. Och någonstans så tänker jag att alla de här frågorna vecklas ju på något sätt ut i Jesus. Det är för att vi är skapade genom honom. Vi är skapade till honom, att ha en relation med honom. Och vår framtid handlar om honom. Att själva kärnan i den stora berättelsen är ju Jesus. Och det här centrumet, Jesus. Vi hörde Mikael berätta förut om mötet med Jesus och hur det på något sätt förvandlar. Det är ju själva kärnan i den kristna tron. Och det är där som den här hovmannen är på spåren. Och så står det att när Filippus har lyssnat klart på hovmannen och det han undrar över, då står det att med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han Jesus för honom. Och jag vill avsluta med en liten berättelse när jag återigen var 10 år och gick där i fyran och bodde utanför Sundsvall. Då i min liksom barnaiver på något sätt, så, och kanske för att, ja, ni får höra. Men i alla fall, jag bestämde mig för att jag skulle anordna kristna klubben. Jag skrev så här affischer för hand, satte upp på mataffären som fanns där i området och delade ut välkommen hem till mig på kristna klubben. Fick en liten skara människor, några barn som kom hem till mig. Vi var några stycken. Vi möttes i mitt rum. Vi samlade in pengar. Och med de pengarna åkte vi och badade lite senare. Men när vi satt där i mitt rum, vi var kanske 4, 5, 6 stycken. Det var inte så många. Jag kommer ihåg så tydligt hur jag liksom kort och koncist liksom på något sätt la ut skissen så här. Första Mosebok 1:27. Vi har vårt ursprung i Gud, alltså vi är skapade till Guds avbild. Vi har inte vårt ursprung i slumpen. Då var det väldigt mycket tal om att, det fanns en t-shirt där. Jag är ingen slump, jag är, vad stod det? Ja. Men i alla fall. Romarbrevet 3:23. Där står det att alla har syndat, alla missar målet. Enligt Bibeln, Romarbrevet 6:23. Synden får konsekvenser och det är döden. Och det är allvarligt. Men det finns en vändning. Romarbrevet 5:8. Det står att Jesus dog för oss medan vi ännu var syndare. Romarbrevet 10:9-10. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad. Och jag kommer ihåg hur jag som 10-åring betonade det där med att ta emot Jesus i sitt hjärta. Och hur jag också liksom, den här lilla skaran med barn, berättade och uppmanade att nu ska ni berätta för de andra. Ni måste berätta berättelser med era egna ord. Jag tänker att det var den här lilla förkunnarkallelsen som fanns i mitt liv som på något sätt kom till uttryck där som barn. Och det är precis där det handlar om. Och som vi är kallade att berätta. Att det finns någon som vill rädda hela situationen och mänskligheten. Som gör skillnad också idag i människors liv. Jag tror att många gånger kan vi tänka så här. Ja, men de är inte intresserade, de har ingen tro, de tycker bara att det är blah blah. Det kanske de gör. Men människor söker. Stanna upp. Lyssna på deras frågor och vart de befinner sig. För det vi har att berätta, det är ju inte okej. Du kan vara muslim, du kan vara kristen, du kan vara jude, du kan vara ateist. Och här är ett paket som jag presenterar. Vill du vara kristen? Det är inte där det handlar om. Utan det handlar ju om att vi tror att det bara finns en enda som kan göra skillnad i människors liv. Som kan mätta människors längtan. Det är ju vad det handlar om. Det finns bara en och det är Jesus. Och därför så måste vi berätta om det. Vi behöver inte ha alla svar, men berätta om dina erfarenheter av Gud själv, vad han betyder. Och ibland så tänker jag, särskilt om man har varit kristen länge, kanske man har tappat det. Man har glömt bort, vad betyder egentligen Jesus för mig? Jag har ju varit kristen så länge, liksom jag har tappat bort det där. Och så kanske man möter någon som Mikael som nyss har varit med om det här och berättar väldigt färskt. Och så tänker man, varför har inte jag det i mitt liv? Och därför så vill jag utmana oss alla här. Jag tänker, du kanske finns här som har varit kristen länge och känner att ja, men jag har tappat bort det. Jag behöver få möta Gud på nytt. Jag behöver att han rör vid mig så att det får bli på riktigt, att det får vara ett liv. För då tror jag att vi också är lättare att dela med oss. Så ta den här stunden, be till Gud, säg ärligt och öppet, Gud, jag behöver dig, jag har tappat bort verkligheten i min tro på något sätt. Eller du kanske finns här som tvivlar eller som precis som Mikael har svårt med Jesus, säg det. Du kanske är här som längtar efter att, för Bibeln talar om, Jesus säger att ni ska få kraft, alltså att det här att berätta, det är inte någonting vi ska göra i egen kraft, utan han vill fylla oss med helige ande som ger oss kraft och mod att berätta. Du kanske finns här som känner jag behöver mer av den helige ande. Ta tillfället i akt och be Gud att han ska fylla dig med den helige andes kraft. Så tänk att vi tar en stund. Vi är i lovsång och bön. Man kan röra sig runt i rummet. Det finns förebedjare som vill be för dig. Och det händer någonting när vi ber för varandra. Och var ärlig med Jesus. För tillsammans så får vi vara med och berätta den stora berättelsen för människor.